EU-valrörelsen är igång och stämningen är usel. Dessutom bråkar Vänsterpartiet om partiskatten. Du lyssnar på Politikrummet, Expressens nyhetspodd om svensk politik. Med mig, Filippa Rogvall. Och idag i studion har vi Expressens politiska kommentator, Viktor Bartkron.
Hallå.
Och vår politikreporter, Annette Holmqvist.
Hej, hej.
Hej. EU-valet den 9 juni är nu bara en månad bort. Och valrörelsen började på allvar i Agendas partiledardebatt i söndags. Eller gjorde den det?
Det kan man väl diskutera. Jag vet inte vad du säger, Annette, men det var väl lite ämnesmässigt torftigt kanske.
Ja, men det var ju väldigt trist tyckte jag att EU-frågan var helt frånvarande i debatten.
Du vågar ta strid här mot SVT?
Jo, men jag tycker faktiskt att det var lite trist. Jag förstår ju tanken, men jag tyckte det var lite tråkigt. Men möjligen märkte man av det på att alla partiledare var så uppskruvade.
Ja, jag hårdar till det där. Jag förstår inte alls hur man resonerade faktiskt när man utelämnade den aspekten i en sån partiledardebatt. Men jag håller helt med om att det märktes på humöret.
Ja, för Viktor, du har ju valt ut tre konflikter som på något sätt sätter tonen för den här valrörelsen. Och jag tänkte att vi rivstartar med nummer ett.
Och trodde att det inte skulle ha något effekt.
Jag måste få svara.
Vi tar en i taget. Vi börjar med ett ögonblick.
Holmberg, kan inte jag få fullfölja på inlägget?
Det är kul att hon låter så lik sin dock. I Herr Talman, alltså SVT.
Det tänkte jag inte på. Det kanske var lite svårt här att höra vad det var vi hörde, men i huvudsak i alla fall så var det ju då Muharrem Demirok, Centerpartiet och Ebba Busch, Kristdemokraterna.
Varför är det här tongivande för valrörelsen som väntar?
Ja, men det är ju faktiskt så att de här två partierna har ju nått ganska stort horn i sidan till varandra. Det märkte vi för 5 år sedan i EU-valet, för då utspelade sig många av de mest uppskruvade debatterna mellan Fredrik Federley från Centern och Sara Skyttedal från KD. Januariavtalet hade precis ingått, så
visslingar kommentaren.
Ja visst, och Kristdemokraterna ledde den nya högern, tyckte de. Men grejen var ju att man hade ju även väljarna med sig den gången, bägge två. Alltså Centern gick som tåget där, Annie Lööf-effekten och Ebba Busch höll på att gå om Moderaterna. Nu är det ju tvärtom. Nu är ju båda under stark press. Alltså Centerpartiet och Kristdemokraterna sladdar runt 4% i opinionsmätningarna, riskerar att åka ur. Och det kan man ju säga märktes på humöret på de här två i alla fall.
Ja, men det kan man ju verkligen säga. Jag tyckte att det var talande att det här är två väldigt pressade partiledare. De vet ju att deras positioner kommer att ifrågasättas om det skiter sig i EU-valet och de åker ur.
Ja, kanske särskilt för Ebba Busch eftersom hon har investerat så mycket personligt i det här. Hon har flyttat på bägge toppkandidaterna som man hade. Sara Skyttedal, David Lega som partiet valde. Tagit in Alice Teodor Öskomove som ju alla vet är hennes egen kompis. Och lagt väldigt många ägg i den korgen. Och det är klart att det är höga insatser. Och jag tycker faktiskt att båda gjorde en ovanligt ofokuserad och stressad figur i den här debatten. Och det kanske blir mer bataljer dem emellan här under månaden som kommer då.
Eller så borde de välja andra debattmotståndare huvudsakligen.
Möjligen.
Exempel nummer två då, ska vi ta och lyssna?
Ja visst.
Och du säger inte bara det, utan du säger ju just det här. Spränger iväg miljarder varje vecka, men det är ändå svårt att mäta sig mot Ryssland.
Det är exakt det
narrativet som ryssarna vill att det ska spridas.
Vilka hörde vi här?
Det tror jag vi hörde. Det var lite lättare den här gången. Det var ju Magdalena Andersson som gick till attack mot Jimmy Åkesson. Och det gjorde hon konsekvent i den här partiledardebatten. Och det är egentligen det som Socialdemokraterna kommer att bygga hela sin valrörelse på. Ännu tydligare än i det förra riksdagsvalet, även om det var tydligt redan då. Men det är hotet från den nu europeiska högerpopulismen, nationalismen, kopplingarna till Ryssland. Kanske inte från Sverigedemokraterna själva, men från deras då ideologiska fränder ute i Europa. Det är det man ska prata om.
EU ska vara den trygga famnen, den trygga hamnen.
Och Magdalena Anderssons famn, ja, men, specifikt.
Ja, precis. Alltså vi tittade nyss på deras valaffischer, färska från tryckeriet Socialdemokraterna. Och det är ju väldigt lite sakfrågor, om vi säger så. Jag noterade ingen. Toppkandidaten Helene Fritzon skymtar långt upp i ett hörn på en av affischerna, lite grann i bakgrunden. Och det är Magdalena Andersson. Det är gör något stort, välj sammanhållning, inte splittring. Och i det ligger ju att angripa Sverigedemokraterna. dag efter dag och strunta i allt annat.
Vinner SD på den här konflikten?
Ja, men absolut. Jag skulle säga att Socialdemokraterna gör Sverigedemokraterna en tjänst här. De ger ju dem en verklig tyngd i det här valet när de pekar ut dem som sin främsta huvudmotståndare och inte som tidigare tillsammans med Moderaterna främsta huvudmotståndare. Och det är ju någonting som jag antar gör Jimmie Åkesson och hans partikamrater ganska nöjda. Men det jag tänkte på med den här debatten med Andersson var ju att det syns att Socialdemokraternas strategi är att försöka få tillbaka henne till att vara den där statsmannamässiga personen och inte den här oppositionsledaren som är väldigt ettrig och går på som hon gjorde till exempel när hon blev tårögd i talarstolen när det rörde Jamal El-Haj eller när hon kritiserade Henrik Jönsson. Det finns ju en oro i Socialdemokraterna om att det tapp som de har sett senaste tiden till viss del beror på Magdalena Anderssons egna framtoning senaste tiden. Och nu vill de ta tillbaka henne till den här som svävar lite ovanför.
Det är bättre att fokusera på de stora fienderna, inte debattörer på YouTube.
Och prata långsamt och syrligt, så där Göran Perssonskt som hon gör när hon är som vassast i debatten. Jag tycker hon var ganska pigg, klart bättre än de föregående debatterna i söndags där. Sen får vi ju se om det här räcker till. Alltså det man försöker skapa är ju ett slags ja eller nej till EU-valrörelse där Socialdemokraterna då av någon anledning historiskt sett ganska märkligt ska vara partiet som står för ja.
Nu vill hon inte riktigt säga nej till euron heller.
Nej, inte ens det. Och det är ju inte så konstigt för Socialdemokraterna var ju för euron i folkomröstningen. Hon satt med nära partiledningen på den tiden så hon har väl hela tiden varit för euron kan jag tänka mig. Men man vill inte så gärna prata om det. Socialdemokraterna har historiskt varit splittrade. Man har försökt spela både på ja och nej strängarna och varit skeptiska till Bryssel i valkampanjer. Nu är man plötsligt all in för sammanhållning i Europa. Fienden är alla som vill splittra EU och det kan gå. Det kanske till och med troligt att det funkar gentemot de nya kärnväljarna, men det är ändå det är något nytt. Det är det.
Vi tar och lyssnar på det tredje exemplet.
Ja.
De som bor på landsbygden och behöver bilen, de ska ha möjlighet att göra det, behöver inte ta smällen. Nu måste man ta istället i storstäderna. Det här är saker ni måste vara med och jobba på. Det här funkar inte som
vi har ju höga skatter på bilar som släpper ut mycket. Vi har ju vägavgifter eller biltullar. Vi gör ju allt det. Det är ju inte så att vi har tagit bort alla beskattningar på bränsle.
Kände ni igen de där rösterna?
Ja, det gjorde vi. Det var Johan Persson och Daniel Heldén.
MP och liberal.
Ja, Daniel Heldén var ju faktiskt debutant i den här debatten, ska vi säga. Så var det någon som inte kände igen den rösten så må det väl vara förlåtet. Det här är väl kanske inte den mest utpräglade duellen egentligen. Men det handlar ju då om klimat- och miljöfrågan som alltid är stor i EU-valsammanhang och som väljarna tycker ska vara. Och två partier som gärna profilerar sig i den frågan. Miljöpartiet då från vänster och Liberalerna i borgerligheten. Och så även den här valrörelsen. Så de två kommer nog att bolla en del på varandra också under kommande månaden, kan jag tro.
Hur funkar det då? Hur sköter sig Johan Persson?
Johan Persson är ingen miljöpolitiker, det märks. Han är inte så himla mycket egentligen sakfrågemässigt, vilket ibland märks. Men Liberalerna har ju ett problem att gå in i en valrörelse just nu och trycka på klimat- och miljöfrågan, givet att det ser ut som det gör på hemmaplan.
Men Romina Pourmokhtari, klimatministern, får fronta deras valaffischer.
Ja, men man har ju den här lilla bekymret att man ju faktiskt inte har svar på vad det egentligen är man ska göra för att nå de här klimatmålen som man är så stolt över att EU har. Och det problemet har man ju inte löst nu på 1,5 år i regeringsställning. Ingenting talar för att man löser det närmsta månaden. Och det gör det ju svårare att driva valrörelse på miljö och klimat.
Men Miljöpartiet, de kommer glida igenom den här valrörelsen.
Miljöpartiet brukar ju göra mycket bättre val i EU-valen än de gör i riksdagsval. Och det beror ju som regel på att klimatfrågan är stor. Och de har dessutom bullat upp med kända personer på sina listor.
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv.
Svedea. CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Nu har vi nämnt alla partier förutom två.
Ja.
Moderaterna.
Ja, men de ställer sig ju ganska medvetet utanför konflikt i det här valet. Det är lite intressant, men det var ju deras analys förra gången att det lönade sig då att fokusera på sakfrågor och vara vuxen i rummet och lämna bråket till andra. Och Ulf Kristersson vill ju verkligen å sin sida, vilket märktes extremt tydligt i SVTs debatt, han vill ju om något ställa sig över konflikt och vara statsman.
Han iklädde sig sin inre Fredrik Reinfeldt, tänkte jag när jag
verkligen
såg det.
Vänta på att de andra pratar klart, sammanfatta och komma med en analys ungefär. Och det är lite så de vill bedriva den här valrörelsen, uppfattar jag.
Och Vänsterpartiet då?
Lite knepigare där. De skulle väl vilja bråka, men det är väl inte riktigt någon som vill bråka med dem kanske.
Nej, men det är väl också så att jag tycker att man såg att den här nya, lite nedtonade Nooshi Dadgostar, hon passar bättre in i den här omstöpningen av Vänsterpartiet som hon och hennes närmaste nu håller på med.
Ja, för imorgon så inleds Vänsterpartiets kongress i Jönköping och Nooshi Dadgostar, har hon det så pass tufft just nu att hon kommer behöva ryta till mot sina partikamrater?
Jag tror att vi nog kan räkna med att det kommer att bli rätt stökigt under den här kongressen, men å andra sidan, säg den vänsterkongress som inte är det, de har ju på något sätt i sitt DNA att det ska vara lite tufft och lite bråkigt, lite uppror.
Men inte hur bråkigt som helst.
Kamrater, någon jävla ordning ska det vara i ett parti.
D.H. Hermansson.
Klassiskt
citat. Men vad är det som ska hända på den här kongressen? Vad kommer den att handla om?
Ja, men man kan väl säga att det kommer att vara i huvudsak två spår. Dels en rad olika personval, men också att man ska spika ett nytt partiprogram, det första på många år i sin helhet. Det innebär alltså att Nooshi Dadgostar ska väljas om. Det är ju någon slags sätt att testa hennes ställning naturligtvis. Det finns ju en hel del kritik både mot henne och den klick hon omger sig av. Och det är klart att hon kommer att bli vald. Men något annat skulle vara en sensation. Men,
finns det någon som utmanar?
Det har ju funnits flera stycken som har blivit nominerade till posten i alla fall. Vilket i sig är ganska anmärkningsvärt när man har en sittande partiledare som inte har signalerat att hon ska avgå. Alla har tackat nej, utom en person som inte har svarat överhuvudtaget. Och det är riksdagsledamoten Malcolm Momodo Jallow. Han har inte sagt varken ja eller nej.
Och det här är ju väldigt anmärkningsvärt. Och även det som en annan riksdagsledamot, Daniel Riasat, gjorde, som gick ut och tackade för nomineringen och skulle fundera på saken. Alltså jag kan inte påminna mig om att något liknande har utspelat sig i ett parti så länge.
Nej,
jag har på med det här
speciellt.
I alla fall. Det är ju en uppenbar markering av missnöje, även om den är, liksom, de tycker själva kanske att den är subtil. Det är den inte.
Men det stora ändå här kommer vara det här partiprogrammet som redan på förhand har startat väldigt mycket, skapat irritation och heta känslor. Det handlar egentligen om att programkommissionen som har skrivit fram det här programmet, de har kortat ner det gamla programmet väldigt mycket, gjort det språkligt lättare att ta till sig och så, och då har många då i partiet reagerat instinktivt mot att man tycker att man håller på att sudda ut Vänsterpartiets själ. Det fanns knappt någonting om att Vänsterpartiet är ett socialistiskt och antikapitalistiskt parti. Det reagerade många väldigt starkt emot.
Ordet kamp hade minskat väldigt mycket, läste jag.
Precis, många sådana där symboliskt viktiga ord för många vänsterpartister.
Man kan gå med på att stryka kommunismen, men där går gränsen.
Där går gränsen. Så att redan innan man har börjat behandla det här programmet så har programkommissionen fått backa en del och skriva tillbaks lite såna här värdeord.
Lägga in några kamper här och var.
Precis.
Ja. Och EU-kritiken, hur är det med den?
Den kommer också behandlas och den, jag tror det är på lördag ska man ta den. Och då, där finns det också en debatt om att man försöker då skriva ungefär den hållning som Vänsterpartiet har idag. Alltså, man kan kräva ett utträde, men det är inte det som står i fokus, utan det är att få igenom så mycket vänsterpolitik som möjligt. Men det finns en del i Vänsterpartiet som tycker att det är jätteviktigt att utträdet står tydligt, att man vill ha ett utträde, att det står kvar.
Vart blåser det då? Hur starka är de här radikalerna, eller traditionalisterna kanske vi snarare ska säga?
När jag har ringt runt så har jag förstått att det kommer nog att bli partiledningens linje som vinner. Men det kommer att vara mycket diskussion och debatt, och det kommer att bli förändrade texter.
Men det är inte bara partiprogrammet och de här listorna som skapar debatt. Även partiskatten, har jag förstått, är en fråga som kommer att diskuteras. Det här handlar ju om att Vänsterpartiets politiker betalar en del av sin lön till partiet. Är det här ett problem?
Ja, men alltså, man ser det ganska många motioner som handlar om partiskatten. Det finns alla inriktningar. En del som vill ha högre partiskatt, en del som vill förändra den och några få som helt vill slopa den. Och man kan
det är säga ganska att, unikt att ett parti
det har det här är väldigt upplägget. Speciellt. Och även i Vänsterpartiet är det ganska nytt. För det här togs efter en enskild motion 2012 på en kongress. Och det innebär egentligen att Vänsterpartiets företrädare ska ha kvar ungefär, jag tror det är runt 33-35 tusen i månaden när skatten är betald, oavsett vad de tjänar. Tjänar man under det, är man väldigt lågt betalt, så betalar man ju ingen partiskatt. Men de som är höginkomsttagare betalar istället då väldigt mycket. Jag har tittat på vad de har betalat och vad de inte har betalat. Nooshi Dadgostar till exempel, hon betalade förra året drygt 134 000 till partiet i partiskatt.
Och det är då redan skattade pengar.
Precis. Mm. Och då den som har betalat absolut mest, det är ju avgående EU-parlamentarikern Malin Björk. För de tjänar ju väldigt bra. Ja. De tre senaste åren har hon varje år betalat nästan 500 000. Så partiet drar in nästan 4 miljoner och ibland lite över 4 miljoner om året till riksorganisationen bara.
Men varför har det här blivit en grej nu?
Det har blivit en grej därför att det finns en ganska hård linje om vad gör man när någon inte betalar partiskatt. Och just nu så finns det ett fall som handlar om riksdagsledamoten Lorena Delgado Varas. Hon har inte betalat sin partiskatt i januari, februari och mars.
I år.
Och nu petas hon ur partistyrelsen, i alla fall i valberedningens förslag. Hon står kvar som kandidat. Själv kopplar hon det helt till att hon inte har betalat partiskatten. Mm. Och hon menar att partiet är totalt oflexibelt och lyssnar inte på varför man inte har betalat sin skatt. Mm. Hon har ju, jag har tittat några år tillbaka, så hon har ju betalat tidigare år. Mm. 2023 har hon inget underskott. Men det finns ju, hon är ju inte den enda som inte har betalat. Förra året var det till exempel Linda Snecker. Inte heller Lotta Jonsson Fornarve. Hon hade inte heller betalat.
Vad har de för skäl då när de inte betalar?
Det är lite olika, men i Lorena Delgado Varas fall så handlar det om ekonomiskt våld, säger hon. Hon menar att hon har levt i en våldsam relation förr och att den sätter spår fortfarande. Och att partiet lyssnar inte på det, och hon menar då också att det är illa för ett feministiskt parti att man inte förstår hur ekonomiskt våld kan drabba.
Det låter personen. Väldigt hårt att peta henne på grund av det.
Det beror väl på någonstans, det är naturligtvis väldigt tråkigt om det där stämmer, men har man en skatt så har man ju en skatt. Alltså Skatteverket tar inte hänsyn till dina privata omständigheter, och det är ju inte tanken att det ska vara så heller. Och någonstans börjar du göra undantag från en partiskatt, då är det ju inte en partiskatt längre, utan då blir det ju mer eller mindre ett frivilligt bidrag eller någonting. Så jag förstår inte riktigt diskussionen ur det perspektivet. Alltså har man det här så finns det ju verkligen ingen som helst möjlighet att inte betala det, för då faller ju hela systemet. Det är ju lite som sådana där skattesmitare som Vänsterpartiet brukar vara ganska arga på. Det är ju inte så att de lever på existensminimum efter partiskatten heller, om man säger.
Nej, det är ju precis det som många anför, som tycker att man kan inte göra undantag för man lever ändå ganska gott. Men i de här motionerna ser man ju att en hel del tycker att man måste ta större hänsyn till att utgifter och omkostnader skiljer sig över landet. Det är ju kan ju vara betydligt dyrare till exempel att bo i Stockholm eller storstäderna än vad det är på många mindre orter. Jag tror i alla fall att det kommer sluta med att partiskatten kvarstår och att partistyrelsen får som den vill att man ska göra en översyn av partiskatten men inte under den här mandatperioden någon förändring.
Jag noterade att det fanns rapportering om Rosanna Dinamarca när hon kandiderade till vänsterledare att hon inte heller hade betalat partiskatt då. Det var 2011 tror jag, så att det var före de hade klubbat den här nya formen för det. Men då uppgav hon också privata skäl till det, men sen i samband med sin kandidatur hade hon börjat betala. Jag tänker att det här, det liksom finns en historik här av konflikt.
Ja, men det tror jag. Det är ju svårt. Det här kommer ju rakt in i människors privatekonomi, så det är ju en svår fråga för många.
Ja, men det är ju också en moralisk hatt som partiet tar på sig genom att ha det här systemet. Och om företrädarna faktiskt betalar så skänker det ju en ganska stor trovärdighet till partiet som ett parti som gärna ser högre skatter, särskilt på högre inkomster. Men börjar man fuska med det, då sänker det ju partiet och hela den, liksom, den moraliska predikament som man försöker driva. Att, jaha, skatt ska man betala när man känner för det. Och då gör man ju sig själv med en väldigt stor otjänst, även om 98% betalar.
Och huvudanledningen till att man överhuvudtaget har den här partiskatten, det är ju för att Vänsterpartiet vill att deras företrädare ska leva ungefär som gemene man gör. De ska inte ha en gräddfil där de ekonomiskt tjänar mycket bättre för att de har fått politiska uppdrag.
Nej, men och det kan man ju säga, då kanske någon tänker, men varför sänker de inte bara lönerna? Men det är alltså löner då för förtroendeuppdrag, alltså inte löner som Vänsterpartiet själva har satt, utan det är till exempel riksdagsarvode eller borgarråd, kommunalrådsarvoden och sånt som Vänsterpartiet då kanske ofta har som politik att man vill sänka, men där man inte har fått sänka dem, och då sänker man dem istället själv på det här sättet. Och det är ju en legitimitet.
Och de som då vill avskaffa det här eller sänka partiskatten, de menar ju på att Vänsterpartiet genom det här har väldigt svårt att attrahera grupper som idag tjänar bra. Att de måste göra en ekonomisk stor förlust för att engagera sig i Vänsterpartiet.
För det finns ju löner som Vänsterpartiet själva sätter.
Ja, men det stämmer ju. De har ju en rad anställda tjänstemän. Det finns till exempel en väldigt stor irritation kring några som jobbar väldigt nära Nooshi Dadgostar. Det är två värvade före detta LO-ekonomer, alltså närstående Socialdemokraterna, Sandro Skock och Åsa-Pia Järliden. De, många nämner deras namn och säger de tjänar så bra, vi har fått in ett socialdemokratiskt sätt i Vänsterpartiets ledning, det gillar många
de
inte.
De slipper partiskatten.
De slipper partiskatt därför att de omfattas ju av kollektivavtal och andra regler.
Vissa är faktiskt mer jämlika än andra. Till exempel Sandro Skock. Ja.
Men det här exemplet då som är aktuellt nu, där Lorena Delgado Varas tar strid för sin plats i partistyrelsen. Hon har ju också varit uppmärksammad som en av dem som viftade med PKK-flaggor i Almedalen. Hon har burit Palestinasjal i riksdagen. Hon verkar ju tillhöra lite av de här upprorsmakarna i partiet. Kan det också vara ett skäl till att de vill peta henne?
Det är ju det man spontant tänker eftersom hon har utmärkt sig flera gånger. Lorena Delgado Varas själv säger att hon har ställt frågan om det här är en ideologisk petning och fått svar att nej, det de har på henne det är att hon inte har betalat partiskatten.
Hej, Synoptik här. Så här års är det extra viktigt att du skyddar dina ögon mot solens skadliga strålar. Därför får du just nu 50% på ett par solglasögon i din styrka när du köper glasögon hos oss på Synoptik. Boka tid och läs mer på synoptik.se. Välkommen!
Men mot bakgrund av allt det här då, som vi pratat om, hur mår Vänsterpartiet idag?
Ja, men man kan väl säga så här att det är lite tudelat. Dels just nu inför EU-valet så mår de ganska bra, för de går fram med Jonas Sjöstedt, förra partiledaren, som toppnamn. De räknar med att de kommer att göra ett bra EU-val. Han har starkt stöd i breda grupper. Han kan locka vänsterlutande socialdemokrater. Så i den frågan, och att de behåller sina opinionssiffror rätt stabilt, så där mår de rätt bra. Men när det kommer till riktningen framåt så finns det en ganska stor oro och irritation. Partiledningen är stenhårt tydlig med att de ska sitta i regering 2026 om vänsterpartierna på vänsterkanten vinner valet. Det här säger de ju inte öppet, men när man pratar runt med människor i Vänsterpartiet så säger de ju att det pågår en omstöpning av partiet där man vill fila ner de allra vassaste kanterna för att göra sig mer smaklig för Socialdemokraterna. För hittills har ju Socialdemokraterna alltid slängt igen dörren till Rosenbad för Vänsterpartiet.
Kommer de lyckas stöpa om partiet?
Jag är nog lite tveksam till det. Alltså delvis kanske till om det behövs. Alltså Socialdemokraterna förstår bara ett språk och det är riksdagsmandat. Behövs Vänsterpartiet så kan man ställa krav. Det märkte man om inte annat förra mandatperioden. Men sen är det ju så att den här klicken som vi har pratat om,
upprorsmakarna,
den klicken fortsätter ju göra sig hörd, fortsätter att påverka bilden av Vänsterpartiet. Vi hade ju också här en tjomme i Göteborg som har tagit över en lokalavdelning, gammal trotskist som var ute och gormade på gatorna och satte sin bild av Vänsterpartiet här för några veckor sedan. Det är ju ett parti med en ganska individualistisk kultur, konstigt nog. Det är ett kollektivistiskt parti formellt men individualistiskt i praktiken. Och att partiledningen skulle kunna kontrollera Vänsterpartiet i den grad att man kan ge en helt annan bild av partiet än den som de facto finns. Det tror jag kanske inte, utan det kommer dyka upp PKK-flaggor. Det kommer finnas märkliga inslag i majtågen och det kommer att bli rubriker om saker som får socialdemokrater att fnysa. Det kommer att fortsätta så. Jag har väldigt svårt att se något annat. Det greppet har ju inte partiledningen och Vänsterpartiet och kommer kanske aldrig att ha.
Nej, och man kanske ska förtydliga varför partiledningen vill göra den här omstöpningen. Det handlar ju om att de har gjort en analys om att, ja egentligen den stämmer ju med alla partiers analys, att det är om man får regeringsmakt man kan påverka på allvar.
Och det är ju trots allt ganska avlägset skulle jag säga. Och kanske egentligen inte på grund av Socialdemokraterna i första hand, utan för att allting talar väl ändå för att ska man få ihop en regering efter nästa val då på någon vänstersida så kommer den att vara minst lika spretig som det nuvarande regeringsunderlaget till höger. Om Centerpartiet ska vara med och Vänsterpartiet ska vara med i samma regering som är med i NATO och bygger upp försvaret. Det finns väldigt många saker som talar för att Vänsterpartiet som rörelse kommer att välja, skulle jag säga, att ställa sig utanför den regeringen av politiska skäl, gärna samarbeta med. Men jag ifrågasätter lite det här enorma fokuset som de har haft på att just sitta i regeringen. Jag förstår att man vill det, men hur realistiskt det är, det kan man verkligen diskutera, och även ur deras eget perspektiv. Sen är det klart, säger man att man vill sitta i regeringen så kan man ta högt betalt för att inte göra det. Titta på Sverigedemokraterna. Men ja, de borde nog fokusera lite mer på att bli attraktiva för vanligt folk än att bli attraktiva för Socialdemokraterna.
Och Anette, när du träffade Nooshi Dadgostar nyligen, då sa hon att de är ett mer radikalt parti idag.
Ja, de vill ju inte alls kännas vid den här bilden av att de skulle försöka tona ner sig för att passa Socialdemokraterna. Utan hon vill ju istället ge bilden av att tiden som dörrmatta till Socialdemokraterna, den är förbi, och så påminner hon om att Vänsterpartiet faktiskt fällde Stefan Löfven i riksdagen.
Och där menar jag att det finns ingen direkt motsättning mellan de här sakerna. Det är ju ett väldigt dramatiskt steg mellan det man gjorde 2018, att acceptera att släppa fram en regering som bygger på ett avtal där det står att Vänsterpartiet ska inte ha inflytande, till att kräva finansministerposten, annars får det vara. Det finns väldigt mycket däremellan, där man inte är en dörrmatta, där man har makt, men där man kanske spelar en annan roll i Sveriges styre än att prompt ha ministerposter till varje pris. Så det finns mycket att spela med här, men vi får väl se vart det slutar, om det här överhuvudtaget blir en fråga. Det är långt kvar till valet, ännu längre till en eventuell regeringsförhandling. Vi vet inte ens om den kommer att bli av. De kanske inte vinner valet, så det finns mycket andra frågor att ta i.
Internt pratas det ju också om att det redan nu finns en plan B i Vänsterpartiet som handlar om att om man inte tar plats i en regering med egna ministrar så ska man ha tjänstemän i regeringskansliet på ett sånt sätt som Sverigedemokraterna har idag.
Vi får se hur livlig Vänsterpartiets kongress blir och vi får se vilken riktning Vänsterpartiet väljer att ta. Politikrummet är slut för idag. Vi är tillbaka om en vecka igen. Tack så mycket, Anette.
Tackar.
Tack, Viktor.
Tack, tack.
Och tack för att ni lyssnar.
Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.